hört att vi är inne i en 4 veckor lång serie som heter Ditt hjärta för Guds hus. Och undervisningen finns, som Veronica sa, på hemsidan. Men det finns också en nyhet, och det är att den går att prenumerera på som podd. Så om du brukar lyssna på poddar så kan du välja att prenumerera på vår undervisning, så den hamnar automatiskt i din telefon med allt annat som du brukar lyssna på. Det är jättebra. Under de här veckorna så har vi pratat om att ha hjärta för Guds hus, att ha hjärta för Guds församling. Och för 2 veckor sedan så fick vi be för medlemmar som har kommit till här under året. Jätteglädje. Förra veckan fick vi vara med och se och vara med i 2 människor som lät döpa sig. Som valde att ge sitt liv till Jesus utifrån den tro som har vuxit fram. Och den här serien som vi har, det är liksom inte ett litet pep-talk för att du ska känna att det är lite gott att gå till kyrkan på söndagar. Det är inte för att du ska känna dig lite extra inspirerad nu så där när vi går in i hösten och mörkret kommer. Det är ju bra om det får den effekten också. Men vi har satt den här serien i ett försök att ge dig ett starkt därför i tillvaron. Vi vill bygga någonting som du tar med dig in i framtiden. En kärlek till Gud och en kärlek till hans hus. För det går att älska Guds församling. Några människor som har trillat in här under året, inte de vi har bett för och döpt alldeles nyss här, utan några andra som har kommit hit under året och börjat gå till den här församlingen. De beskriver sitt möte med den här kyrkan så här. Jag tycker att det var en obeskrivlig magisk känsla. Något som fick mitt inre att koka av kärlek och som jag inte riktigt då och än idag förstår. Att komma som ny till Trollhättan Pingst var mycket enklare än vad jag trodde. Alla var väldigt trevliga, öppna och välkomnande. Första gången jag klev in i kyrkan kände jag mig hemma. Alltså det är ju underbart att människor kan känna så när de kliver in på det här stället. Det är ju amen och halleluja flera gånger om. Och det säger mig att det spelar roll hur vi bygger kyrka. Den här söndagen kommer att handla om att bygga kultur. Vad innebär det egentligen? Det är ju ett lite luddigt begrepp kan man tycka, men det finns en forskare som har sammanfattat det så här. Kultur är ett levnadssätt och en världsbild som människor i bestämda grupper har gemensamt och som skiljer dem från andra grupper. Vad är det som skiljer oss från andra sociala sammanhang och grupperingar? Vad är det som gör att Trollhättan Pingst är lite annorlunda? Man pratar om kulturkrockar när man kommer till ett nytt land. Vi har en fin, vacker dalahäst som på något sätt är lite ett uttryck för svensk kultur, skulle man kunna säga. Så här gör vi i Sverige. Vi äter sill på midsommar, vi köper dalahästar i Mora och vi hoppar runt en liksom stång och sjunger schack som groder. Liksom. Det är så vi gör här. Välkommen. Och det är ju inte konstigt att man krockar lite med det, eller? Men det är så man beter sig i det här landet. Och många gånger så pratar vi om kulturkrock som någonting negativt. Men måste det vara det egentligen? Att krocka, att möta, att kollidera med en annan kultur, det kan ju vara väldigt berikande. Vad för kulturkrock vill du att människor ska möta när de kommer till den här platsen? Vad är det som gör Trollhättan Pingst annorlunda än en vanlig bokcirkel eller fotbollsklubb eller vilken annan förening som helst som finns i det här samhället? Vad är det som gör att det är annorlunda att komma hit? Vad odlar vi för kultur här? Och jag kan inte annat än att vända mig till kulturkrockarnas mästare, när vi börjar fundera på hur vi ska bygga kyrka. Det är Jesus, om ni undrar. Han såg dem som ingen annan såg. Han gjorde saker som ingen annan gjorde. Han växte upp i det samhället han befann sig i. Han var jude, han var uppfostrad jude, han levde i den judiska kulturen. Han visste precis hur man skulle bete sig. Så är du svensk och lever i Sverige och vet precis hur man beter sig här, så kan du känna igen det liksom. Han visste hur man skulle bete sig. Och ändå så gjorde han som ingen annan hade gjort. I Johannes 4 och 5 står det så här. Han kom till en samarisk stad som heter Sykar. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig? En samarisk kvinna om något att dricka. Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Alltså den som författade det här kände att han hade ett starkt behov av att uttrycka det liksom. De hörde till helt olika grupperingar i samhället. De pratade inte ens med varandra. Dessutom var hon kvinna. En judisk man tilltalade inte en kvinna ute i samhället överhuvudtaget. Alltså någonstans Jesus bara check, check, check. Han bryter varenda kulturell regel som förväntas av honom. I Markus 1:40 läser vi att det står så här. En spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom. Och sa sen, jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Jesus rör vid en spetälsk människa. Alltså det är inte så att han säger spetälska var en sjukdom som gjorde att människor liksom fick gå och ropa spetälsk, ja, hallå, titta inte på mig, ta inte i mig, finns inte i närheten av mig. De var så utstötta man kan vara i samhället. Och Jesus kliver fram och rör vid den här mannen. Det är inte så att han bara på avstånd säger, jo men vänta lite, bli ren och sen kommer han och kramas lite grann. Och så har vi gått tillsammans. Jesus kliver fram och rör vid en människa som är den ytterst utsatta i samhället som ingen annan ville ta i. Han möter honom och han rör honom innan han gör miraklet. Vi ser också i Lukas 19 hur Jesus kliver in i Jeriko och vandrar genom staden. Det fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg, klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom, Zacchaeus, skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner, tog emot honom med glädje och alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Jesus är inte för fin för att beblanda sig med en viss sorts människa. Han är inte rädd om sitt eget rykte. Han funderar inte på vad ska alla tycka om jag gör det här nu. Gång på gång ser vi hur Jesus i sig själv blir en kulturkrock av kärlek och barmhärtighet. Det han står för och det han presenterar, det är så radikalt att det kliar i den religiösa eliten. Men det är enastående skulle jag vilja säga. Och då, om jag tänker, vad är det för kulturkrock som vi vill erbjuda människor på den här platsen? Vad är det för kultur vi vill odla, som vi vill bygga? Då kanske det är så att vi behöver titta lite på Jesus. Lära lite av Jesus. Och erbjuda människor samma kulturkrock av kärlek och barmhärtighet. Jag önskar att när människor kliver in genom dörrarna i Trollhättan Pingst, då ska de få möta Guds rike. De ska kunna se Jesus själv. Vi kommer tillbaka till orden som är en del av temat för hela vår serie. Guds hus, som är den levande Gudens församling. Ni har hört Jörgen säga att man skulle kunna översätta det med Guds hushåll, som är den levande Gudens folksamling. Alltså det är ju inte byggnaden, huset, som är det viktiga, utan folket som finns här inne. Men det är Guds hus. Det är Guds församling. Det är hans egendom. Vi kan säga att det är min kyrka och det får ni göra med stolthet. Men det är Guds hus. Det är Guds församling. Och det finns en sanning till här också. Johannes 1 och 12. Där står det så här. Åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. När du sätter din tro till Jesus så får du rätten att kalla dig Guds barn. Du blir familj med Gud själv. Och det är skillnad på att gå in i någon annans hus och att gå in i sina föräldrars hus. Jag vet, ni kanske inte tycker att det är det. Jag har inte bott hemma på 10 år. Jag har fortfarande nyckeln till mina föräldrars hus. Jag kan komma och gå precis som om det vore mitt eget. Jag har liksom fördelen att jag kan åka till Tibro imorgon och jag kan låsa upp och gå in och jag kan koka en kopp kaffe och så hälla i lite mjölk och sitta där och säga njuter jag av det. För det är liksom på något sätt, och jag vet att jag är välkommen där. Jag hade inte gjort så hemma hos dig. Även om jag hade haft en nyckel. Men det är min pappas hus. Jag vet vad jag har för frihet i att komma dit. Jag vet också att de förväntar sig att jag städar upp efter mig lite grann när jag går därifrån. Så det är Guds hus. Det är hans församling. Och på samma sätt så är det mitt. Det är inte bara så här, men Gud får sköta det, för det är ju hans hus. Det är ju också, liksom, i och med att jag är hans barn, så är det min frihet och det är också lite mitt ansvar. Och jag önskar så att varenda människa som kliver in genom dörrarna här skulle få säga så som Matilda sa. Första gången jag klev in i kyrkan kände jag mig hemma. Tänk om man kan få gå härifrån med den känslan. Det kändes hemma. Men jag önskar att det inte bara skulle stanna där vid att det känns hemma. Jag önskar att människor som kommer hit också ska få känna sig delaktiga. Att det kan få vara min kyrka. Att jag kan få vara med och bygga. Jag kan få vara med och forma. Jag kan få vara med och se till att andra människor som kommer hit också känner att det här är hemma. Det är mitt ansvar om det här är min kyrka. Jag är uppvuxen i en familj där min pappa har jobbat i familjeföretag så länge jag kan minnas. Min farbror äger företaget Tibro Buss. De kör bussar och lagar bussar och kör skolbarn mest hela tiden. Och min pappa är anställd i det företaget. Men han är inte som vilken anställd som helst. För de vanliga anställda, de kommer en viss tid och så åker de hem en viss tid och så har de betalt för den tiden. Och sen så tänker man inte så mycket på det där när man är hemma kanske. Men så länge jag kan minnas har min pappa åkt till jobbet 5:30 på morgonen för att starta igång alla bussar och se att allt fungerar. Och så länge jag kan minnas har han kommit hem 12 timmar senare. Åtminstone. För att det är hans brors företag. Och jag kan minnas hur många gånger som helst när pappa har ringt hem och sagt jag kommer nog inte hem idag. Det är en buss som strular och vi behöver ha den imorgon. Så jag dyker upp någon gång när det är helt igen. Och så blir det ett tillfälle där man i ett familjeföretag får ta av sig klockan, lägga den åt sidan och göra det som behöver göras tills det blir gjort. Inte för att han har betalt för det. Inte för att det är han som äger företaget. Men för att han är så mån om att det ska gå väl. För att det på något sätt ändå är hans företag. Det är skillnad på att bara gå till en plats och att vara med och äga en plats. Och jag skulle önska att du kände lite av det ansvaret när du kommer hit. För faktum är att du inte bara kan bidra. Du är med och formar det som händer här. Med din attityd, med din tjänstvillighet, med dina handlingar, med dina ord. Oavsett om du älskar att vara här eller om du tycker att det är lite småknöligt att gå hit, så är du med och formar med den attityden som du bär på. Jag hade en period i mina tonår då jag tyckte att det var pest att vara hemma. Jag var väl en sån där riktigt typisk tonåring, kan man säga. Det var inte roligt för mina föräldrar alla gånger. Och jag hade inte dåliga föräldrar. Det var inte därför jag inte tyckte om att vara hemma. Jag har de bästa föräldrar man kan ha. Men så fort det var någon som ville att jag skulle hjälpa till med något, eller som frågade mig om jag kunde ta ansvar för något, då försökte jag liksom bara... Det var inget roligt. Dessutom hade jag en bror som är knappt ett år, eller jag har en bror som är knappt ett år äldre än mig. Och jag tyckte han kom undan med precis allt. Den latmasken gjorde ju ingenting. Va? Och så frågar mamma på morgonen, så här, Pernilla, kan du plocka ur diskmaskinen när du kommer hem i eftermiddag? Ja, men vad ska han göra då? Det var liksom mitt första svar. Så. Och hade hon inget bra svar på det, så var det så här, nej, precis. Varför ska jag göra någonting då? Om inte han behöver plocka ur en diskmaskin eller en tvättmaskin, eller precis just samma sekund och tillfälle som jag ska göra någonting. Alltså jag beundrar mina föräldrar idag. För jag inser ju att han kom inte alls undan. Jag tyckte det, för jag såg ju bara jag, mig och mitt. Och jag kan skämmas faktiskt för hur jag betedde mig mot mina föräldrar. Som vuxen så förstår jag ju att det var en process i att växa upp. Jag förstår att deras önskan var att jag skulle lära mig att ta ansvar. Att jag skulle hjälpa till att bygga det som var vårt hushåll. Att jag skulle bli en del av det som var vår familj. Och allt det som de har lärt mig har ju hjälpt mig vidare framåt. Och det är så det är att vara tonåring på något sätt. Man ska bli vuxen och man ska lära sig, man ska komma in i det. Och man kan titta tillbaka på den här tiden och både skratta och gråta lite grann. Men en sak som faktiskt kan göra lite ont i mig, det är när jag kan höra samma tonläge i Guds församling. När jag kan höra människor som inte längre är tonåringar använda samma jargong. Nu är det inte städat ordentligt här i kyrkan igen. Eller, aha, nu passar det att dyka upp, nu när vi hade liksom gjort färdigt. Ja, då kan man komma minsann. Eller den där Jörgen, han skulle minsann ta och rycka sig i kragen en sväng, för nu har han glömt att skicka in tidningsannonsen igen. Va? Kan det inte vara lite bättre ordning på det här stället? Ja, precis. Även som vuxna så lockas vi att lyfta fram det där negativa. Vi känner ett behov av att bara påpeka lite grann. För någon måste ju bara säga att det minsann var kladdigt här på bänken när jag kom i morse. Det ska det ju inte vara. Jag hamnar så lätt där själv. Nu vet ni, jag kommer en fredag eftermiddag någonstans, ska in på Robert och börja rigga för fredagskvällen. Och så har man haft ungdomar som veckan innan har hållit på och städat och fixat och lämnat Robert snyggt, tycker vi. Och så kommer man och så kliver man in på Robert och så ligger det popcornrester på golvet. Ni vet den där söndagsskolan? Va? Här håller man på och städar och fixar och så kommer man och så är det popcorn på golvet. Kan de inte bara liksom, de vet väl också vart städskrubben är, eller? Va? Hur svårt kan det vara? Sopa, det kan ju liksom min 4-åring göra. Va? Ja, men visst, det är så lätt. Ser man det där? Och så vaknar någonting. Och så känner man att här minsann borde det nog vara lite, eller? Eller så kan jag stanna upp vid samma popcorn och tänka, vad roligt de måste ha haft på söndagsskolan. Va? De har festat loss på popcorn. Undra hur mycket popcorn de har behövt städa, för det är säkert massor. Och de har säkert haft jätteroligt. Vad stolt jag är över att vara i en församling där barnen får popcorn på söndagsskolan. Vilken tur att jag vet vart sopborsten står. Det tar ju bara en halv minut att sopa upp det här. Det finns liksom, båda två är ju sanningar. Men jag väljer vilken sanning jag ser på tillvaron med. Vilken sanning ser du på den här församlingen med? Och jag tror att vi ofta lockas. Jag lockas i alla fall. Ni är säkert heliga och fromma hela bunten och har inga problem med det här. Men jag lockas att tänka så där. Kunde de inte bara liksom ha fixat till det där innan de stack då? Och det blir lätt dem. Eller hur? Kan inte dem bara? För det är inte vi. Eller? Alltså jag är ju inte ansvarig för söndagsskolan. Men det är ju min angelägenhet. För det är någonting som händer i det här huset. Jag är inte ansvarig för träffarna vi har för daglediga heller på onsdagar. Mina barn går inte ens på dem. Men det är ändå min angelägenhet att det är riktigt bra träffar. Där människor har det trevligt. Och där människor får komma närmare Jesus. Även om det inte är min liksom hemmaplan, så kan jag bli välsignad och jag kan se med välsignade ögon på vad som händer i kyrkan när jag inte är där. Och det spelar mindre roll vem det är som har glömt eller missat. Oavsett vem det är, så kan jag välja att se på det som är missat med kärlek, ta fram en trasa och vara med och sätta standarden för hur vi bygger kyrka i Trollhättan. Jag kan välja att med glädje sopa upp lite popcorn inne på Robert. Och vara tacksam för den församlingen som vi har och den verksamheten vi har. Istället för att låta det gnaga mig. Jag tror att det är viktigt hur vi väljer att se på församlingen. Hur vi väljer att tala om församlingen. Och jag tror att det är ett val. Du kan välja vad du lyfter, vad du fokuserar och vad du tittar på. Har ni kläm på berättelsen om prinsessan på ärten? Är det en så här favoritberättelse hemma hos er? Nej, jag hoppas inte det. Alltså där snackar vi om en tjej med taskig inställning. Läs inte den boken för era barn, gott folk. Den är sopdålig. Ja, men det är sant. Det handlar om en tjej som trots 20 madrasser och 20 kuddar inte kan titta och känna och fokusera på någonting annat än en liten ärta. Alltså vi snackar inte den där, det är en jätteärta, den är inte så. I berättelsen så är det bara en liten fjärt liksom. Och ändå så är det enda hon kan fokusera på. Sens moralen i berättelsen är att den här typen av känslighet gör henne värd att kallas prinsessa. Va? H.C. Andersson har fel. Bortskämt snorunge. Någonstans i den kategorin skulle jag vilja säga att hon hamnar. Va? Alltså, och ibland så är vi, jag, lite för mycket som prinsessan på ärten. Den där struntsaken till ärta, den kan växa sig och kännas så stor att vi missar liksom hela kuddhavet som församlingen är. Församling är inte en fråga om organisation. Det handlar inte om hur välordnat och strukturerat vi kan göra allting här. Ni som känner mig vet att jag älskar listor. Jag älskar struktur. Jag älskar ordning. Men församling kan aldrig handla om det primärt. I första hand måste det handla om evangelium. Det måste alltid handla om att människor ska få lära känna Jesus. Att människor får bli berörda av Gud och att människor får växa till i tro på på den här platsen. Vi kommer aldrig komma ifrån att det största som har hänt oss, det är att vår Herre och Mästare själv har klivit ner på den här jorden och dött för att vi skulle kunna komma fram till Gud. Allt annat är ju inte ens en ärta i sammanhanget. I Hebreerbrevet 12:1 står det så här: när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet. Lägg bort det som tynger. Flytta ditt fokus. Fäst blicken på Jesus själv. Det måste alltid vara viktigare att en ungdom lär sig att tjäna Herren med glädje än att de torkar bänken precis så som Pernilla hade gjort. Och jag tror att vi allihopa behöver påminnas om det ibland. Alltså jag har 2 småbarn i den här storleken och jobbar med ungdomar. Jag gör inget annat än att påminna mig om sånt. Alltså det kan inte bli som jag vill. Jag förstår det hela tiden. Det blir aldrig som jag har tänkt. Men det kan bli bra ändå. Va? Människorna på den här platsen är inte Pernilla. Det är ju bara jag som är det. Men ni kommer aldrig bli Pernilla. Och det är inte tanken att ni ska vara det heller. Den här platsen är inte till för mig. Det handlar inte om mig. Det är Guds församling. Målet har alltid och kommer alltid att stavas Jesus med den här platsen. Om vi går tillbaka till det där med kultur igen. Kultur är ett levnadssätt och en världsbild som människor i bestämda grupper har gemensamt och som skiljer dem från andra grupper. Jag tror att det som skiljer Guds församling från andra föreningar, det är att vi har blicken fäst på Jesus. Det måste vara det. Att vi är så präglade av den kärleken som vi har fått, att det påverkar hela vår världsbild, hela vårt levnadssätt. Att vi väljer att strunta lite grann i ärterna. Och så tjänar vi Gud med glädje. För det kommer att vara med och forma vad för kultur vi har i Trollhättan Pingst. Församling kan vara knöligt ibland. Och precis som på andra ställen man kommer till, när man kommer nära människor, så kan man bli sårad här. I församling har jag blivit sårad mer än vad jag har blivit på andra ställen i tillvaron. Och ändå så lever jag för Guds församling så mycket att jag har valt att ha det som mitt heltidsjobb. Ändå så är jag någon typ av hopplös romantiker som bara älskar Guds församling. Visst kan det göra ont ibland. Jag älskar inte Guds församling för att den är perfekt. Jag älskar den för att det är Guds hus. Det är hans kyrka, det är hans hjärta, det är hans plan för framtiden. Gud har valt församlingen som platsen där Jesus blir synliggjord för människor som inte än känner honom. Därför älskar jag församlingen. Det är mitt därför. Och jag hoppas att du också kan ha ett sånt därför när du är med och tjänar på den här platsen. Vi ska alldeles strax fira nattvard här tillsammans. Nattvardstjänarna och lovsångsteamet kan göra ordning sig. Så ställer vi oss upp tillsammans och så ber vi till våran Herre och Mästare. Herre, jag tackar dig för att jag får tillhöra ditt folk. Att jag får vara en del av din kyrka, att jag får tillhöra dig, att jag får kallas ditt barn. Herre, jag tackar dig för att när du klev ner på jorden och dog för våra synder, så dog du för mig. Du dog för oss allihopa, för att du älskar oss så otroligt mycket. Och Herre, vi ber att vi som ditt folk ska få lyfta dig högt idag. Att vi ska få ära dig, att vi ska få visa dig våran tacksamhet och våran kärlek. Och Herre, jag ber dig att du ska få prägla oss. Prägla oss så mycket att vi bygger en kyrka som blir mer lik dig i Trollhättan än vad den har varit innan. Herre, välsigna ditt folk, jag ber. Amen.